Hei og velkommen til Sanser og samspill, en podcast produsert av rådgivningsavdelingen ved Signo Kompetansesenter. Ja, i dag vi to her i studio. Jeg heter Åsne Svindbil Mørken, og jeg sitter her sammen med kollega og rådgiver Gunilla Henningsen Rønnblom. Velkommen.
Takk skal du ha.
Du Gunilla, du har i 23 år jobbet som rådgiver ved det som nå heter Signo Kompetansesenter, med mennesker som utvikler en kombinert syns- og hørselsnedsettelse eller døvblindhet. Og titelen som vi sammen har satt på dagens episode, det menneskemøter.
Ja.
Og det også det vi skal prøve å få til mellom oss to her i dag i podcaststudio. Gunilla, gjennom jobben så har du møtt mange mennesker. Og jeg nysgjerrig på hvordan du klarer å bygge trygghet og tillit og relasjon til de menneskene du møter, sånn at du og vi som rådgivere, vi jo litt avhengige av å få muligheten til å komme i posisjon til å gi den støtten de trenger i en vanskelig livssituasjon. Vi skal snakke om hva det innebærer å leve med døvblindhet, og så skal vi snakke om å skape sammenheng og mening ut av bruddstykker av sanseinntrykk. Vi skal snakke om livsomstilling og tiden det tar, og arbeidet det krever å omstille seg når kanskje ikke livet ble akkurat sånn som man hadde sett for seg. Og Gunilla, vi har vært kollegaer i litt over et år, men vi har kjent hverandre litt fra før også.
Ja.
Og jeg kjenner deg som en engasjert, dedikert og tydelig fagperson. Og etter hva jeg hører så oppleves du også som en sånn trygg bauta og anker blant kollegaene dine. Og jeg vil også tro at mange mennesker der ute som har møtt deg opplever trygghet og støtte i å møte deg. Og aller først så har jeg lyst til å spørre deg, hvordan har veien din vært, og hvor har den gått innom fra første gang du ble kjent med eller møtte en person med et kombinert sansetapp?
Ja, den veien har jo vært veldig rak, for jeg har holdt meg i feltet døvblindhet hela mitt yrkesliv. Mm. Och den startet i Sverige. Jag var 23 år när jag begynte att jobba på ett institut med yrkesrättet rehabilitering för personer med syns- och hörselsnedsättelse och för döva. Och där gjorde jag någon erfarenheter och hade någon upplevelser som nog satte såna spår i mig att det har varit med och bidrat till att jag har blivit i detta fagfält. Jag tror den första det var när jag fick spörsmål om jag kunde tänka mig att resa samman med en man med dövblindhet till Döves världskonferens i Bulgarien. På den tiden var det inte någon tolk- och ledsagetjänst för dövblinde. Och det sa jag ja till. Jag syns ju att det var kämpespännande att resa till Bulgarien. Jag tror inte att jag hade varit i utlandet för det.
Nej. Mm.
Och denne mannen, han var meget aktiv, meget livsglad, meget aktiv. Han ville vara med på allt.
Ja.
Och så väl där så blev jag matförgiftet efter några dagar. Så där låg jag i sängen och han satt vid sidan av sängen. Vi delte oss rum. På den tiden var det heller inte mobiltelefoner så vi kunde inte ha den trygghetslinken mellan varandra. Han satt vid sidan av sängen och rökte röda prins.
Oj, oj, oj.
Jag låg i sängen och var ganska syk. Och omtrent vart kvarter så dyttet han i mig och så spurte han försiktigt: är du bättre?
Ja. Mm. Då var han fangad in på rummet samman med dig.
Han var fangad på rummet samman med mig. Och jag var fangad där samman med han. Men han var absolut fangad. Och så pågick allt detta hyggliga, fantastiska, internationella fällskapet där ute.
Ja.
Där lärde jag nog om den sårbarhet som personer med dövblindhet absolut kan uppleva när det gäller det att ha tillgång till ett annat människa som en betingelse för att kunna delta i det man vill delta i. Mm. Vara aktiv, vara självständig. Mm. Mm. Och så är det ett paradox i sig. Tänker nog många att det är vid att vara samman, ha tillgång till ett annat människa som man blir självständig. Men sån är det för många personer med dövblindhet.
Mm. Mm. Men du Gunilla, begreppet dövblindhet. Det är ju inte så många som har varit i kontakt med människor med dövblindhet. Det är en ganska liten grupp.
Mm.
Och vi jobbar ju vid Signe kompetenscenter som är ett regioncenter under National kompetensetjänst för dövblinda.
Mm.
Och man måste vara identifierad med dövblindhet för att ha rätt på tjänster från National kompetensetjänst för dövblindhet.
Mm. Mm.
Och du sitter i något som heter nationalt tvärfaglig team och har gjort det i ganska många år, vill jag tro. Som värderar och fattar vetak om personer har dövblindhet eller inte utifrån medicinska upplysningar och en utredningsrapport som vi som rådgivare har ansvar för att utarbeta.
Mm.
Och vad ska till för att man blir identifierad med dövblindhet?
Ja. Först vill jag säga att dövblindhet inte är en medicinsk diagnos. Man har en diagnos på som gäller synnedsättelse och hörselnedsättelsen, men dövblindhet är inte en medicinsk diagnos, men man kan säga att det är en funktionsbeskrivelse av en tillstånd som uppstår när både syn och hörsel är nedsatt. Och den tillstånden den inverkar på livets alla områden.
Mm.
Mm. Och så kan man se att det är nästan lite vanskligt att greppa det där, vad vill det säga? Men när synet inte kan kompensera för hörselnedsättelsen och hörseln samtidigt inte kan kompensera för synnedsättelsen, då får det helt andra konsekvenser än om du bara har ett sansetapp. Och det är det vi identifierar som dövblindhet, konsekvenserna av det. Hvis jag skulle ge ett exempel kanske, ja, för det är lite vanskligt att fatta.
Det är vanskligt att fatta, för vi tar det så självsagt.
Ja, ja.
Att allt vi ser och hör, vi tänker inte över det en gång.
Nej då. Och så har säkert du och många andra fått spörsmålet, vad hvis du måtte välja, vad ville du heller mistet, syn eller hörsel?
Mm. Mm.
Och när det så är bägge sanserna, fjärnsanserna, så är det en lite svindlande tanke ju. Men hvis du tänker dig en person som har både nedsatt syn och nedsatt hörsel och som står på tågstation.
Mm.
Och så kommer det en melding över det där högtalarsystemet om att tåget till Oslo får en sporändring. Mm. Så kan det gå att hända att denna person uppfattar att det kommer en melding där en skurande lyd kanske uppfattar något. Men vad som blir sagt uppfattar man inte.
Mm.
Men så uppfattar man kanske att folk börjar att bevega sig. Jag kan se kanske fragmenter av det. Och också känna det på kroppen. Jag förnimmer att folk börjar att flytta på sig runt om. Men vad är rättningen? Och varför går det? Och ska jag bli med? Eller ska jag bli stående?
Mm.
Det blir vanskelig att få på plats.
Mm. Mm.
Och kunna ta ett förnuftigt val i förhåll till det.
Mm.
Och så är det ju så att personer som har i utgångspunktet har nedsatt syn, de får genom hörseln mycket information om vad som är och vad som sker runt i. Och hvordan personer som de är i samtaler med, hvordan de upplever det, hvordan är humör, hvordan är stämningsläge, person intresserad eller är det sånt lite passe intressant eller ja.
Mm.
När de så får nedsatt hörsel så kan de i förhåll till kommunikation för exempel säga att nu hörer jag så dåligt att det är vanskligt för mig att veta vilket humör personen jag snackar med är i. Och nu hör jag så dåligt att det är vanskligt att veta vem andra som är i rummet och vad de gör.
Mm.
Mm. Och sån för personer som omvänt och har nedsatt hörsel eller är döva i utgångspunktet, de brukar ju syne för att uppfatta omgivelserna.
Mm.
Mm. Och för att tolka omgivelserna. Och för exempel teckenspråk, det är ett visuellt språk. Och för hörselsämma så kan det vara att man brukar att man stöttar sig till avläsning av ansiktsuttryck och munavläsning för att få med sig för exempel känslouttryck och, som man inte uppfattar med stämman. Mm. Och när de så får nedsatt syn så kan vi ofta höra att personer säger att nu är synen blivit så dålig så nu detter jag ut av samtalet. Jag kan inte följa med längre.
Mm. Jeg kjenner jo her, jeg sitter så nikker jeg mye til deg,
ja.
Gunilla,
ja.
Og jeg sier innimellom ja og,
Du kjenner det igjen.
Ja, og så tenker jeg det min respons til deg i en samtale og i en kommunikasjon.
Ja.
Vi sammen ja. I det som skjer her og nå, men det vil jo kanskje ikke et menneske med døvblindhet ha tilgang til. At noen sitter og nikker, er enig i det du sier.
Neida. Med mindre man har för exempel en tolkledsager vid sin sida som kan beskriva det genom att ge små tecken och besked på ryggen eller vid att bara klappa bekräftande på skulden. Men sån är det att kombinationen av både nedsatt syn och nedsatt hörsel, det innebär då att man blir nödt till att lära sig nya strategier och nya metoder för att delta i de sammanhang man önskar att delta för att vara ett aktivt och deltagande människa. Och det identifieras då som dövblindhet när det blir nödvändigt.
Du snakker jo mye om at man får nedsatt syn og nedsatt hørsel, og det betyr ikke at når man døvblind, så ser du ingenting og hører ingenting?
Nei. For noen er det sånn. For noen er det absolutt sånn. Men de fleste oppfatter noe med syn og hørsel, eller den ene sansen. Men hva man oppfatter, det kreves det et veldig mentalt arbete för att sätta samman till något som blir begripligt. Det handlar om att man uppfattar brudstycker eller fragmenter av det som sker runt en eller i kommunikation. Och då är det ett krävande och det är ett konstant mentalt arbete för att få det ihop till ett hele som ger mening.
Det hörs väldigt slitsamt ut och krävande, ja, som du säger.
Det är krävande. Och det förer ju också till en energibruk som ettervart blir. Som blir något som man också må hantera. Och ta någon valg i förhåll till.
Och det är mycket kognitivt, mycket som sker utan att andra har tillgång på att se att det sker.
Absolut.
Ja.
För detta är ett arbete som sker bak kulisserna.
Ja.
Det är ju inte synligt för oss andra. Hvor mye den andre anstrenger seg for å skape mening i det man oppfatter.
Og man vil jo gjerne også når man i et samspill med andre bidra til at ting flyter, bidra til at vi i en god dialog. Men det krever da så mye mer av et menneske med nedsatt syn og hørsel enn av oss.
Det gjør det, og det krever av oss en tilpassning til den situasjon og til den person. Jag tänker ju att till väldigt stor grad så är det oss det kommer an på. Vi må ta ett ansvar, vi må tilpasse oss situation för personer med dövblindhet. De sträcker sig allerede så långt för att delta i den samhandlingen som vi skapar samman.
Men hvordan kan vi som är samman med bidra till att göra det mindre energikrävande och ge lättare tillgång då?
Jag tror att alltså det första jag tänker på det är ju när vi är samman så handlar det ju om att jag sa tillpassa oss och det handlar om att snacka samman hur gör vi detta bäst.
Ja, vi snackar faktiskt samman om hur är det bäst för dig att vi gör detta.
Ja, och det är helt konkret som är denna avstånd god för dig?
Ja.
Kan vi göra det sån? Foretrekker du at jeg, ja, skal vi bruke tolk, eller kan vi klare oss i en samtale uten tolk? Vi sjekker litt sånt ut, og når vi kjenner hverandre, så vet vi mye om de tilpasninger vi trenger å gjøre. Men sånn, hvis vi tenker over tid, hva som kan bidra til at personer blir mindre utslitt, altså hva kan være en støtte, så tenker jeg at det første skritt absolutt bør være, og allra og også ofte er, det er å sørge for at man har en optimal tilpasning og tilrettelegging, sånn at man kan bruke den syns- og hørselsfunksjon som man faktisk har. Og det handler om alt fra riktig optikk, riktige briller, god lysskjerming, god hørselsteknikk.
Tolk ledsager?
Absolutt, tolk ledsager, kanskje transportordning. Og det er også virkelig energibesparende når man vel har kommet dit over den terskelen, at det er greit å ta det i bruk. For det er for mange et stort skritt å ta.
Det er en terskel å gå over?
Det ser ut til at det er en terskel å gå over. Kanskje mest det der å ta i bruk personlige tjenester som en tolkledsager. Det var en mann som sa til meg en gang når vi snakket om det, så ser han på meg, så sier han, men skal jeg, han skulle på et kurs, og så sier han, men skal jeg dra på henne hele dagen da? Ja. Og visst, sånn kan du, man kan ha forestillinger om at ja, må jeg være sosial hela tiden, må vi snakke sammen, men man trenger å gjøre erfaringene før man kan oppdage at dette er faktisk til god hjelp for meg, både i å forflytte meg trygt og sikkert, og unngå å være veldig skjerpa for ikke å skade seg, men også at man faktisk får vite mer om hva som skjer rundt, fordi tolk og ledsager for døvblinde, de tolker i kommunikasjon, de tydeliggjør kommunikasjon, de beskriver omgivelsene, og de ledsager. Og de fleste som begynner å bruke det, ta i bruk den tjenesten, de beskriver en veldig, både tilgang til å gjøre hva de vil, og delta aktivt og være selvstendige mennesker.
Ja.
Men også at det er energibesparende.
Men det er vel ikke bare, som du sa, å være klar for å ta imot den støtten, da. Hvor du faktisk går fra å være deg selv til å ha med deg noen hele tiden.
Ja.
Og du har gjennom over 20 år, og sikkert før det også, som rådgiver, da, møtt mange mennesker, fulgt deres vei, og hvordan de har måttet tilpasse seg den nye situasjonen, hvor de ikke lenger kan stole på synet og hørselen sin. Har behov for hjelpemidler, har behov for tjenester, har behov for støtte på ulike måter. For å få tilgang på informasjon, som du sa, for å kunne kommunisere, for å kunne bevege seg trygt og fritt omkring, som jo er vanskeområdene, som vi sier, i forhold til døvblindhet. Du har vært med på, i din karriere innenfor feltet, å skrive en bok om livsomstilling. Og den boka samler kunnskap om hvordan livsomstilling kan se ut når man utvikler døvblindhet. Og hvilken omstilling for personen selv og for omgivelsene rundt innebærer det å utvikle døvblindhet? For det må være ganske voldsomt.
Ja, det er et omfattende arbeid. Det er det, og det pågår over mange år. Og det Lex Grandia, han var teolog, og han hadde selv døvblindhet. Og han sa en gang at døvblindhet, og utvikle døvblindhet, er en livsomstilling som jeg selv ikke velger. Døvblindhet er en gjest som kommer inn i livet, og som aldri går, Och den gästen är heller icke inviterat.
Nej.
Nej. Mm. Så uansett vad du syns om den gästen så må du finna måter att hantera den på.
Mm.
Mm. Och det är det livsomställning handlar om. Det är ett inre ändringsarbete som man går igenom när man rammas av sjukdom eller funktionsnedsättelse. Och det är ju icke bara vid dövblindhet, det gäller ju andra tillstånd också.
Mm.
Men när man inser att jag kan icke fortsätta sånt som jag har gjort, detta går icke längre, det är något som icke fungerar längre. Mm. Och så kan man uppleva och vara i många situationer som man icke helt klarar att hantera, där man icke skönner vad som föregår. Och så skapar den osäkerhet om vem jag är i färd med att bli och hur ska detta gå och vad kan jag delta i och hur vill framtiden bli.
Mm.
Det är vanskligt att se för sig de framtidsbilder man har haft tidigare kanske.
Mm.
Mm. Och det pressar fram en ändringsprocess som gäller hela mänsket. Alltså det är både en läringsprocess. Jag blir nött att lära mig nya måter kanske för att kommunicera, för att förflytta mig, för att hantera teknik, för att vara samman med andra människor. Och det är en social ändringsprocess i förhåll till vilka sammanhang är viktiga för mig att fortsätta att upprätthålla. Vilka funktioner och roller kommer att ändras för mig? Kan jag fortsätta att jobba? Borde vill jag vara förälder?
Mm.
Vad tänker de andra föräldrarna om mig när jag aldrig kan bli med på fotbollkamperna eller disse träningslägerna?
Mm.
Och det är en psykologisk ändringsprocess också. Och det handlar om att eftervart få reparerat cellbilder och få livet till att hänga samman igen och få de bitarna på plats.
Mitt
cellbilder och min väg i livet. Mm. Och det gör man. Alltså man upparbetar sig en ny livsplattform, en ändringskompetens som gör att människor också tåler att möta de ändringar och tillpassningar som vill fortsätta att komma.
Mm.
För de flesta upplever ju att kanske både syns- och hörselsfunktion eller den ena sansen, att den ändrar sig.
Mm.
Och då må man finna nya måter, men med den kunskapen om att det har gått förut, jag har klart det tidigare, jag vill kunna klara det också nästa gång. Men det är en ansträngande tillstånd, det är det. Mm. Och den gäller inte bara personen själv, den gäller ju också
alla runt.
Alla runt. Alla runt.
Mm.
Absolut.
Men du Gunilla,
nu
har vi brukt upp tiden vår på en episode.
Ja.
Och vi är inte färdiga att snacka
sammen. Nej, vi är inte färdiga att
snacka. Nej. Så vi är nödda att laga en episode till vi.
Ja.
Och då hoppas vi att er har lust att följa med oss och höra vidare samtalen runt människomöter och då ska vi snacka mer om också rollen vår som rådgivare.
Ja.
Mm. Du har nå hørt på podcasten Sanser og samspill, en podcast produsert av rådgivningsavdelingen ved Signo Kompetansesenter.